Vi har dragit igång den här podcasten för att det finns en önskan bland dagens jurister om att få ta del av den juridiska debatten på fler sätt än bara i tryckt form. I anslutning till det här uppstår en fråga. Kan en podcast bli en rättskälla? Den här reflektionen kan du bära med dig när du lyssnar på avsnitten och i vart fall med in i den kommande rättsutvecklingen. Ta en paus i jobbet eller i plugget. Här är säsong 2 av JP-möter. I det här avsnittet av JP-möter hade jag, Julia Burman, Shahrzad Faseli och Sara Hovi det stora nöjet att träffa Anjuta Shungham och Nadia Hatem på deras nya kontor i Gamla stan. De berättar för oss hur det är att kombinera entreprenörskap och juridik. Vi pratar även bland annat om den friande hovrättsdomen och subjektiva bedömningar och om de nya reglerna som stärker rättigheterna för papperslösa flyktingar som lever i Sverige och vilken betydelse dessa egentligen har i praktiken. Nu sitter jag och min kollega Shahrzad här framför Anjuta Shungham och Nadia Hatem. Två framstående jurister som tidigt valde att gå sin egen väg och starta egen byrå med inriktning på humanjuridik i stort här i Stockholm. Vad roligt att vi får vara här. Vi kan väl börja lite och höra om er bakgrund och uppväxt.
Jag, Nadia Hatem då, kom till Sverige när jag var 11. Och mina föräldrar är från Irak. Min mor är kurd och min far är arab. På den tiden var det okej att gifta sig, det är lite svårare idag. Dessutom så är min far shiit och min mor sunnit, så det är mycket konstigheter. Jag föddes i Moskva och flyttade tillbaka mina föräldrar till Irak. För mina föräldrar gick med i en motståndarrörelse, en gerilla, mot Saddam Husseins regim. Så att jag växte upp i bergen. Men mina föräldrar var enda gerillabarnet, vilket var väldigt spännande. Så mina barndomsbilder ser ju inte ut som alla andras barndomsbilder, helt enkelt. Där var vi fram tills jag var 8-9. Sen så var vi tvungna att fly, så att det blev alldeles ohållbart att stanna kvar. Så vi tog den långa vägen till Sverige. Det tog oss 2 år tills vi kom hit. Passerade Iran, Turkiet, alla möjliga länder. Och sen så kom vi till Sverige och så hamnade jag med mina föräldrar i Eksjö, den unika trästaden i Småland. Och jag var då vi var ju den första invandrarfamiljen i Eksjö. Så det var ju lite exotiskt, 91 sådär. Så det var folk som kom och tog på mitt svarta lockiga hår och tyckte att det var häftigt. Så man var som sagt lite, ja, men man var en outsider kan man säga. 94 så var det ju en extrem rasistvåg. Det var ju väldigt mycket nazism och rasism som höll på. Mycket skinhead som sprang och sådär. Och det var ju inte så jättekul. Speciellt när man inte var särskilt många i en liten stad. Så man kände sig lite utpekad och man var jagad då och sådär. Det hörde till liksom. Ja, jag växte upp i Eksjö, gick hela gymnasiet, hela vägen där liksom. Och jag hatade min tid då. Jag ville bara flytta därifrån. Det var faktiskt det absolut värsta jag har gjort, att gå igenom en skolgång som man känner sig helt ensam utanför och sådär. Fast det gick jättebra i plugget och sådär. Det var inga konstigheter. Mina föräldrar är akademiker, så det fanns ingen annan väg än att man pluggar vidare liksom. Det gör man så. Så det var egentligen min väg ut från Eksjö, för jag ville inte stanna kvar där och jobba på de få ställena som var som äldreboenden och Hemköp liksom. Jag ville ut i den stora världen. Så att jag lyssnade på Dregen häromdagen. Han kom ju från Nässjö, för det är vår stolthet. Jag gillade Dregen för jag tyckte han sa någonting väldigt klokt. Och så, för man frågade honom samma fråga, hur var det att växa upp i Nässjö? Nässjö är snäppet värre än Eksjö. Och då säger han så här: ja, men jag är tacksam för att jag växte upp där, för att annars skulle inte jag vara den jag är idag. Och det var en fantastisk tid ändå. Alltså även om jag då inte gillade det, så gillar jag det idag. För att jag skulle nog inte sitta här idag om jag inte växte upp i Eksjö. Så på det sättet så är jag tacksam. Och nu, mina föräldrar bor kvar. Så att jag åker ju tillbaka då och då och återupplever allt så här. Men det är fantastiskt att se det som en vuxna ögon. Man tänkte inte på sin tid på samma sätt som man gör idag, så att säga. Så Dregen och jag har samma synpunkt på hur det är att växa upp i en småländsk liten ministad och lite annorlunda.
Mm. Ja, min bakgrund är inte alls så fartfylld, eller får säga. Född i Iran, i staden Shiraz. Flyttade därifrån när jag var 4. Bodde i Turkiet en kort period och sen flyttade till Ljusdal, Hälsingland. Jag älskade Ljusdal. Älskade den lilla staden. Och när vi flyttade, när mina föräldrar bestämde sig för att vi skulle flytta till Uppsala när jag var 10, det var det största illdådet de har gjort mot mig. Så jag var hemskt besviken, tyckte inte alls om Uppsala. Men det tog inte lång tid innan jag glömde bort deras illdåd och började anpassa mig och tyckte det var ganska trevligt att bo i Uppsala. Lite större stad, det är lite annorlunda människor än vad som fanns i Ljusdal.
Ni har ju båda jobbat med en del andra saker innan ni blev jurister. Bland annat har ni båda två en dubbelexamen. Företagsekonomi och journalistik, som jag har förstått det, på olika håll. Kan ni berätta lite om det och hur den bakgrunden präglar er?
Ja, för min del handlar det väldigt mycket om att jag ville göra väldigt mycket. Gärna på väldigt kort tid. Och sen också att jag inte riktigt visste vad jag ville. I gymnasiet så pluggade jag natur, som många andra iranier. Så var det tänkt att jag skulle bli läkare eller någonting inom vården. När jag tog studenten så kände jag väl inte riktigt att läkarutbildningen var min grej. Så att jag slog upp utbildningskatalogen och tänkte att jag behöver en utbildning i alla fall, annars blir det kalabalik. Så jag slog upp utbildningskatalogen och så såg jag att juristutbildningen 4,5 år, men den verkar bred och bra, den tar vi. Så det var på den vägen jag hamnade på juristutbildningen. Men jag hade ju alltid haft lätt för naturämnena och matte främst. Så att jag kände någon gång där andra året att jag ville gärna ha någonting mer än bara det här abstrakta. Juridiken kändes väldigt abstrakt för mig just under de två första åren. För så fort du trodde att du visste liksom, men så här ska man göra, så kom det ett undantag och så kom det undantag från undantag. Så att då sökte jag faktiskt till företagsekonomi och kände att det här kommer ge mig lite stabilitet i utbildningen. Så att även om det var tufft att plugga dubbelt så var det, jag tror att det var det som gjorde att jag orkade med hela utbildningen faktiskt. Och sen var det också att jag visste inte om jag ville jobba som jurist resten av mitt liv eller om jag ville jobba som ekonom eller om jag ville jobba som mäklare. Jag hade liksom inte riktigt någon aning, och så fort jag tänkte på vad vill jag jobba tills jag är 65 så fick jag panik. Och kände att ju fler utbildningar jag har desto bättre alternativ har jag att liksom kunna lägga om någon gång där i 30-årskrisen.
Ja, den här 30-årskrisen har inte infallit, säger jag i alla fall. Min väg till studier och vad jag valde är lite krokigare. Jag har alltid på något sätt valt någonting som jag upplevt var omöjligt för mig. Så när jag var 15 så bestämde jag mig för att jag vill bli jurist. Och det var ju väldigt så här, som jag berättade innan så bodde jag och växte upp i Eksjö. Den enda liksom fönstret ut mot världen var ju faktiskt TV. Det var ju det man liksom såg. Och jag kommer ihåg när jag var 15 och fick se mitt första Ally McBeal-avsnitt. Och så tänkte jag så här, fasen, jag ska bli som hon, det här är så coolt. Så bestämde jag mig för att jag vill bli jurist. Och jag fattar ju liksom att så är det, funkar det kanske inte i Sverige. Men juridik, det var min grej, ja. Och det behövde man ju bra betyg för och så här. Så att jag kämpade mig upp till det. Och så kom jag in på Uppsala universitet och flyttade. Och min första termin i Uppsala var fruktansvärd. Det var inte alls som jag hade föreställt mig. Och det var så tråkigt. Och sitta och läsa avtalslagen från 29 kändes ju sådär liksom. Så att med nöd och näppe klarade jag mig till B. Betyget B. Och det var ju liksom, och ni vet ju hetsen med att man måste ha A, B. Och liksom, jag var så här, ja. Så tänkte jag så här, måste ju vara så att lärarna gav mig ett B bara för att jag skulle stå ut liksom. En termin till. Så jag kämpade mig en termin till så här. Tänkte att, ja, så var jag faktiskt på väg att flytta tillbaka till Eksjö. För att jag tyckte verkligen att det här är inte min grej, det här, nej. Och sen så pratade jag mycket med min far och han är ju så himla häftig på så många plan. Så han var så här, nej men nu, ge det här en chans liksom. Ge det här en till period nu och så här. Så jag gjorde det. Men jag stod ut i alla fall i 3 år. Sen så, nej, tänkte jag, det här är liksom inte min grej. Så jag tog ett uppehåll. Och så stack jag till England och på ett Erasmusår. Om ni har varit på Erasmusår så vet ni, det är lite plugg, det är mycket fest. Så att det var vad som hände ett helt år. Och jag jobbade på restaurang och jobbade mycket liksom, snarare än pluggade. Men jag klarade det, jag fick ju bra betyg, det var en konstighet. Liksom. Och kom tillbaka så kände jag att nej, jag måste göra någonting annat faktiskt. Juridik kanske, jag kunde inte se min framtid som jurist på det sättet som levererades under den studietiden som man gick ändå. Och jag kommer också ihåg när jag var 15, i samma veva som Ally McBeal, så gjorde jag också en praktik, eller en prao hette det på den tiden, på Smålandstidningen. För jag ville egentligen bli journalist, det var ju det som var grejen från början. Och då fick jag vara där på Smålandstidningen i en vecka. Och Smålandstidningen, ja, det är en tidning i alla fall. Det hände lite, det hände små händelser och stora händelser. Så att jag fick ju då inte vara med på de här händelserna förstås, utan då fick jag vara på annonsavdelningen. Och där skulle man ju då lägga upp ICAs senaste rea och ni vet. Och sen så kommer jag faktiskt ihåg, och det här hoppas jag att den här kvinnan hör nu. För då kommer jag ihåg hur chefen då, eller hon som skulle vara min handledare, frågade mig sista dagen på prao-perioden så att säga. Och det var också första gången jag fick träffa henne. Och sa till mig så här: ja men Nadia, vad vill du bli när du blir stor? Ja men jag vill bli journalist, det är vad jag ville. Och så sa hon så här till mig: du, med din bakgrund så kommer det bli lite tufft. Det kommer nog bli lite svårt. Och det etsade sig fast hos mig, ni vet, att nej, men kommer du inte kunna bli journalist, utan då blir du juridik istället. Så i vart fall, tillbaka till juristlinjen. Jag hoppade av efter 3 år och bestämde mig för att nu ska jag bli journalist. Så jag hoppade in på journalistlinjen och tog min examen där. Och sen så, duktig flicka som man är, så ska man ju då passa på att skriva exjobbet också. Mm. Så det gjorde jag ju samtidigt. Så då fick jag dubbelexamen.
Ni är väldigt framgångsrika. Senast 2009 så blev ni nominerade till årets uppstickare. Med motiveringen: Nadia Hatemann Jutta Sjunghan sticker ut hakan genom att utmana en traditionstyngd bransch och ta greppet om en bortglömd målgrupp. De fyller ett stort tomrum genom att förenkla juridiken och göra den rättsliga processen tillgänglig för alla som bor i Sverige. På vilket sätt tycker ni att ni sticker ut hakan? Och vad tänker ni på att det här med att ni förenklar juridiken och gör processen enklare?
Jag vet inte hur mycket vi sticker ut hakan, men just när vi funderade på att starta, alltså att vi valde att starta vårt eget företag, det var ju inte någonting som vi vaknade upp imorgon och bara nu gör vi det här, utan vi jobbade i Stockholm och bodde i Uppsala, så vi pendlade tillsammans väldigt mycket och det blev väldigt många samtal där tågen var försenade. Nej, men under de här samtalen som var faktiskt väldigt bra så började vi också prata om vad vi ville göra. För den anställningen vi hade var en projektanställning. Vi jobbade just med familjerätt, migrationsrätt och brottmål på en ideell organisation. Och Nadia var ju lite mer humanjurist, jag var fastighetsrättare, så att det här var, jag var helt fel, men jag kände att det skulle bli kul att göra det. Men vi pratade i alla fall väldigt mycket om vad vi ville göra efter den här anställningen. Alltså, skulle vi sitta ting, skulle vi gå till myndighet, skulle vi gå till en byrå? Alltså de här traditionella vägarna som man faktiskt hör genomgående under utbildningen, från första terminen till sista terminen. Så vi tänkte främst i de banorna och började sakta men säkert, men också prata om att ja, men vore häftigt att ha någonting liksom eget. Men den tanken kändes alltid så här, ja, men längre fram när vi liksom är färdiga advokater och tar med oss vår klientstock och ja, men när vi liksom har jobbat länge. Och i takt med alla de här samtalen så började vi fundera på, ja, men varför inte nu? Jag menar, visst, man är lite grön, absolut. Men och det ska man inte sticka under stolen med. Men samtidigt finns det ju personer som startar företag yngre än oss i andra branscher. Så att vår bransch kan ju inte vara, alltså, det är ingenting omöjligt. Det kan vara en uppförsbacke, men det är inte omöjligt på något sätt. Och när det gäller just att förenkla juridiken, det började väldigt mycket med att när vi startade vår verksamhet så var det, man behöver ju en nisch, annars blir det, jag menar, erbjuda högkvalitativa tjänster. Ja, man utgår från att alla gör det. Du måste ha någonting. Och antingen har du en väldigt lång erfarenhet, du är en känd person, eller så har du någonting extra. Då får man ju se inom sig själv, vad besitter jag? Och vi besatt ju liksom varsitt språk, extra språk utöver svenskan och engelskan. Där vi också hade liksom en bakgrund från det landet. Så att, ja, men varför inte använda det till en fördel? Det är ju en fördel. Och började på den vägen. Och med tiden så blev det också att förenkla juridiken. För att idag så har vi ju, vi har ju kunder från runt om hela världen, även liksom Sverige, etnisvenskar. Så att där handlar det inte så mycket om att prata på ett annat språk än svenska, utan helt enkelt att göra juridiken mer lättillgänglig för en lekman. Alltså att man ska förstå vad är det som händer. För så länge jag sitter och använder mig av byråkratiska ord eller liksom svåra juridiska begrepp, så kommer jag aldrig riktigt få med mig min klient. Och där kände vi att vi ville faktiskt ha ett så pass nära samarbete med klienten att vi måste förenkla juridiken, göra den enkel och förklara på ett enkelt sätt så att den förstår, men nu vet jag vad som händer och nu vet jag vad som behövs, och också liksom förstå när det går bra, varför det går bra, och när det går dåligt, varför det går dåligt, att helt enkelt vara medveten.
Ja, det är klart att när vi liksom satt på det här SJ-tåget så tänkte ju inte vi, nu ska vi sticka ut hakan faktiskt. Utan det var ju liksom två unga kvinnor som inte hade jobbat på byrå någonsin. Som också var, det var liksom dags för oss båda att gå vidare i livet. Och jag då som inte förstod vad jag skulle passa in som jurist. För att jag hade ju mer eller mindre lagt det på hyllan och tänkt att jag skulle ut i stora världen och rapportera med granater bakom mig liksom. Eller jobba för FN någonstans. Till liksom, den här traditionella vägen i Sverige var inte riktigt min grej. Och så hade vi då Aniota som har världens jävlar och namma och den mest envisa personen, så att hon hoppar ju på ett sånt tåg också förstås, så att vi två med varsin bakgrund liksom, ja, det var inte alls konstigt för oss eller onaturligt att vi skulle göra det, och vi tänkte liksom inte, nu ska vi gå ut med den här nischen och så här, utan det var bara så här, nu kör vi, vad är det värsta, för mig var det en omöjlig så här, ni vet, jag gillar omöjligheter, så det var omöjligt att vi skulle få det igenom. Och vi kommer ihåg när vi satt i början på vårt fina kontor som kostade alldeles för mycket pengar, som vi inte hade råd till. Hur vi satt där och drömde oss då till det vi har idag. Och idag drömmer vi oss till det vi strävar efter.
Vilka har varit de största utmaningarna med det här? Att starta eget? Och...
Alltså när vi startade så var vi, tack och lov, så fruktansvärt naiva. Mm. På väldigt många plan. Vi hade nog inte startat om vi inte hade varit så naiva. Så att när vi startade så var den största farhågan, vad händer om, eftersom just att vi var så gröna jurister, vad händer om vi får in en fråga eller ett ärende som vi inte riktigt kan handskas med, där vi inte riktigt vet vad ska vi ta vägen? Så det vi började göra, för det var där vi kände att det var liksom det största problemet, eftersom vi var jurister, började plocka på oss skickliga, duktiga, fantastiska advokater i en mentorpool. Personer som vi kunde bolla med, ringa, helt enkelt bara få liksom hjälp och stöd från. För vi kände att, ja, men vad är skillnaden om vi skulle vara på en byrå? Ja, men då skulle man ha en principal, man skulle ha någon som man kan bolla med, som kan hjälpa. Ja, men det kan vi skaffa genom att ha en vi kan ha flera sådana som hjälper oss. Och det var egentligen där vi la liksom krutet. Och de här personerna som är med i vår pool och har stöttat oss och fortfarande gör det är helt fantastiska människor. Men det har inte riktigt varit det som har varit den största utmaningen, utan det har varit att faktiskt driva ett företag. Att affärsstrategiskt på ett bra sätt, på ett skickligt sätt marknadsföra, driva den och liksom få verksamheten att växa. Och där, jag tror att det var någon gång 2000, ganska tidigt i och för sig, men det vi kände att, vänta nu, vi har ju glömt det här med företag. Så den var en enorm utmaning, just eftersom ja, men Nadjas föräldrar akademiker, mina akademiker, ingen har liksom en egen verksamhet, ett eget företag, alla har liksom gått, alltså alla är anställda. Så att det fanns inte så mycket information att hämta in heller. Det har ju varit den största utmaningen och fortfarande en utmaning idag, att på rätt sätt, på ett lämpligt sätt, på ett bra sätt och stabilt växa och etablera sig.
Så, ja. Ja, men det är precis det du säger. Alltså, när vi började så, alltså, man kan ju ta små utmaningar, eller då kändes de väldigt stora. Men först var det ju förstås att få klienter. Att ens få någon att tro att du ska vara bra. Du är ju helt grön, du har ju lanserat en hemsida som aldrig existerat. på det sättet, jag menar, alla andra advokater har ju ändå gjort sitt namn. Vi hade ju inget namn, men det är ingenting. Så det gällde liksom att jobba hårt som attan för sin första klient så att den kunde rekommendera vidare. Och idag lever vi bara på rekommendationer. Sen så hade, alltså vi hade faktiskt ingen aning om vad vi gav oss in på. Det får vi för lov att säga. Jurister brukar ändå vara väldigt duktiga på att ta fram allt underlag och fakta och så. Det hade vi gjort, tyckte vi. Men det var verkligen inte som det var. Verkligheten föll sig sen. Och sen det här med liksom prissättning. Ja, vad kostar min timme? Komma från skolan och bara, eller jobba. Vi jobbade på ideell verksamhet. Där hade vi en fast lön. Vi så behövde aldrig sätta en peng på vår timme. Och jag plötsligt så tittar vi på alla andra så bara, ja men de här tar ju 1500, oj vad mycket pengar. I vår värld var det jättemycket pengar. Ska någon betala mig 1500 spänn för att jag ska sitta här och berätta för dig hur det ser ut i dagens Sverige liksom. Så att det var jättesvårt och vi prutade oerhört mycket med oss själva. Vi tyckte första timmen kunde vara 990, så kunde vi gå upp till 1500. Så det var ju väldigt mycket sådana saker som vi lärde oss the hard way, så kan man inte göra. Sen har vi vårt första år var ju, vi levde ju total fattigdom, så gjorde vi faktiskt, det får vi nog säga. Alltså det var fattigt, vi var så fattiga som kyrklotter kan vara liksom.
Men vi hade ju ingen aning om att det skulle ta så lång tid att faktiskt börja få in pengar. Vi hade ju gjort, alltså, ja, om man nu ändå säger så, vi hade ju gjort våra kalkyler, vi hade gjort våra budgetar och beräkningar, men de var ju inte särskilt realistiska. Så att vi satt där och trodde att ja, men redan första månaden är det väl, det börjar rulla in ordentligt. Mm. Och riktigt så såg det inte ut, så vi hade missberäknat det där lite grann.
Ja, vi hade ju målat upp en dröm liksom, som så här kommer det rulla. Men sen när man har jobbat ett tag så inser man att nej, men det tar mycket längre tid att få in pengarna. Folk betalar inte. Man måste ta förskottsbetalningar ibland och så vidare och så vidare. Sådana saker lär man sig. Och det var ju också så, när vi hade det som värst. Saken var den att vi får inte glömma att vi hyrde då ett kontor på Linnégatan. Anrika Östermalm liksom. Det ska vara fint, det kostar 10 papp i månaden. Och vi hade ett litet lån så det bara sinade ganska snabbt liksom, på det här hyran. Vi hade inga datorer som fungerade. Så han åt oss satt med en halvskärm som funkade. Som satt liksom och bara med en halvskärm. Och min dator la av hela tiden för den blev överhettad. Så till slut, vi hade ju inte pengar att köpa datorer. Så att jag kom på den här briljanta idén om att jag hittade en stationär dator i vår container nedanför min lägenhet. Så jag ringde han åt och bara, du, det finns en dator här. Vi kanske kan lasta över den, så vi tog med den. Den funkade, den var fruktansvärt långsam. Så ni förstår, så att vi hade liksom, det var svårt, det var många så. Vi hade ingen lön och det var tufft vissa perioder, men jag minns ju den här tiden med värmen, det var väldigt fint och det gick ändå väldigt bra i alla fall, men man klarade sig på väldigt lite pengar.
Det tog ett halvår längre än vad vi trodde att, ja men första halvåret kommer att vara lite jobbigt och sen kommer det sätta igång, men det tog ungefär ett år innan, ja men innan liksom verksamheten var igång och det rullade och du hade liksom en omsättning som du kunde leva på och ja men som sagt, naiv, hade man vetat om att det tar ett år eller längre att få igång en verksamhet, då kanske man inte är lika snabb på att starta. Och det finns ju både fördelar och nackdelar med det. Det var ju inte, vi hade ju sparade pengar, vi var ju inte helt så här blåsta. Att vi som gick in bara med 50 kronor. Men absolut, det var en missberäkning.
Det var tufft.
Ja.
Ni är också ute och föreläser väldigt mycket, eller man kan i alla fall få in er som föreläsare. Dels i juridiska ämnen som ni arbetar med, men även på olika typer av inspirationsföreläsningar för såväl privata aktörer som myndigheter och universitet bland annat och sådär. Och på en hemsida där era föreläsningar promotas så fastnade jag särskilt för en rubrik som hette "Vad har genus med juridik att göra?" Så jag tänkte fråga er nu och höra vilka aspekter som ni tycker är viktiga att lyfta i ett sånt sammanhang.
Ja, så alltså vi har ju mött olika saker som har, eller liksom olika händelser i vår väg eller resa som företagare. Där man lätt har tänkt på genusfrågor. Skulle en man få uppleva samma sak som jag får uppleva nu? Och det tog oss ju ganska lång tid att lära oss hantera de här sakerna. Första reaktionen är ju alltid att man blir skitförbannad. och börjar bita tillbaka på ett väldigt egentligen oproffsigt sätt. Så att vi har det på något sätt coolat ner oss. Nu säger jag inte alls att alla gånger, utan ibland där igen och här igen. Men ändå liksom lärt oss vissa saker som gör oss till mer professionella jurister. Sådär. Och det kan vara allt från hur man möts i rätten till hur man möts av äldre jurister och advokater. Inte bara män utan även kvinnor. Till hur man bemöts av vissa som söker anställning hos oss. Och där så kan jag säga att ganska ofta så tror jag inte att man skulle betett sig på samma sätt om man hade varit man. Eller om man hade haft en stor byrå i ryggen. Och det är inte bara fråga om kvinnas och kön, utan det är också ålder, etnicitet och vilket varumärke man har. Alltså om man har stor byrå eller en liten byrå. Och jag får ju ofta frågan, och jag tror att du också får det när man kommer till rätten, att då är vi oftast tolkarna. Första mötet är så här: hej, ja du är tolken? Nej, det är jag inte. Det är väldigt vanligt. Det har också hänt att när jag då går till rätten att jag har med mig en praktikant som då ska vara med och lyssna och lära sig. Och det kan vara en etnisk svensk. Då går man till min praktikant och frågar om praktikanten är ombudet. Ja, och då blir de ju väldigt skamfyllda när man står där och nej, det är hon där liksom. Så det är väldigt vanligt, och det är liksom jättekonstigt att om man har mörkt hår då är man tolken i rätten och inte hur kan du vara ombudet liksom. Man har också fått frågan om man själv är student för att man är ung. Jag menar vissa personer som har sökt jobb eller praktik hos oss har ju betett sig på ett oerhört märkligt sätt. Där jag är fullt övertygad om att de aldrig skulle gjort så om de hade gått till en stor affärsjuridisk byrå. Utan man tror att de tar sig rätten att bete sig på ett visst sätt.
Du pratar om det här med just att man blir bemött på ett annorlunda sätt som kvinna. Om vi liksom, just den biten, har du något konkret exempel på en situation där du tror att du har blivit behandlat på ett visst sätt på grund av att du är just kvinna?
Ja, alltså jag skulle vilja säga att om man tänker sig på motpartsombud, alltså de flesta brukar vara väldigt bra så. Men så händer det ibland då att man möter ett motpartsombud, och det kan också likväl vara en äldre dam faktiskt, som är väldigt otrevlig väldigt ofta. Och jag har funderat väldigt mycket på det, på varför det är på det sättet. Därför att vi pratar om systerskap och vi pratar om att vi ska hjälpa varandra och bana väg för varandra i karriären och så. Men jag tror att det kan vara så att de har kämpat som 17 i sina liv så att säga. Så att de på något omedvetet sätt tänker att nu ska inte du tro att du kommer hit, lilla jänta, och ska tro att du är någon. Så de gör livet lite surt för den ibland, faktiskt. Men sen självklart om man har motparter som är män. Det har ju också hänt att man har fått kränkningar i rätten. Inte motpartsombud, utan motparter. Manliga motparter kan komma och skrika olämpliga ord. Och så jag tror inte att de skulle gjort det mot en manlig advokat faktiskt. Det tror jag inte.
Men sen också när det handlar om genus så handlar det väldigt mycket om att inte bara liksom det man upplever. Utan också att lära sig att, och handskas med det självklart. Men att se det. För ibland kan man inte se det. Man kan gå därifrån och bara vänta nu. Så 2 timmar senare, vänta, det där var väl inte så himla bra. Men igen då, att kunna hantera det. För att precis som genus, det kan vara även ålder, det kan vara egentligen vad som helst. Men att se det och lära sig handskas med det och hantera det.
Får jag bara flika in där? Och det är inte bara heller i rätten som vi faktiskt har upplevt det här med genusfrågor. Utan lite grann hur media ser på oss. Och i vissa liksom intervjuer, vilka frågor man väljer att ställa till oss. Hur man vill att fotot ska vara. Och det är absolut konstigaste vi har varit med om. Där vi verkligen blev så slående. Det var en intervju vi höll där fotografen tyckte att vi skulle ställa oss i en fontän. Det var en sån varm sommardag. Vi hade på oss varsin dräkt. Och så skulle vi stå i en fontän. Och då sa vi blankt nej. Därför att det är jättemärkligt. De skulle aldrig be en man ställa sig i en fontän. Varför ska vi stå i en fontän? Det är konstigt. Så sådana saker, och där måste man vara fruktansvärt medveten om vad det är som pågår.
Första juli i år, 2013, trädde nya regler i kraft för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Som bland annat ger, det är bland annat en ny lag för papperslösa flyktingar som lever i Sverige som ger papperslösa flyktingar rätt till hälso- och sjukvård som inte kan anstå och även rätten till mödrahälsovård. Men man har även infört nya regler i skollagen för papperslösa barn. Om rätten att få gå i skolan mellan det att de är 6 och 18. Vad är de praktiska problemen som ni ser i den nya lagstiftningen? Men också det här med att barnen ändå inte omfattas av skolplikten. Och vad det får för konsekvenser. Hur upplever ni det här i praktiken? Men också, kan man säga trots att det finns ett nytt regelverk att det ändå är tandlöst?
Alltså den här lagstiftningen, det har ju varit jätteomdiskuterat. Det är ju liksom... Den här borde ha kommit för länge sedan, tycker jag personligen i alla fall. Och jag tror att det finns väldigt många som håller med mig. För vi har ju ändå andra konventioner som vi har undertecknat. Så att jag tycker att den där kommer lite för sent. Men bättre sent än aldrig. Tidigare innan det så gick man ju väldigt mycket på liksom, ja, men den egna skolan fick ta väldigt mycket ansvar. Det egna sjukhuset fick ta väldigt mycket ansvar. Så att göra det just för att man ändå kände... För det var ju ändå väldigt många som var av den uppfattningen att det här borde liksom gälla. Att, jättekonstigt att det är klart att barn ska få gå i skolan oavsett om de har papper eller inte. Och att det är klart att folk ska ha vård oavsett om de har papper eller inte. Så att, jag tror det enda den lagstiftningen gör det är att den egentligen sätter svart på vitt. Men det man också behöver komma ihåg är att har du ingen legal rätt att vara i Sverige och du blir nekad någonting som du har rätt till, vilket är oerhört oförskämt kan jag tycka, att man utnyttjar någon i den situationen. Men det är precis det man gör, man utnyttjar i så fall någon eller förnekar någon ens rättighet just för att vad har den för alternativ? Att vända sig och göra en anmälan eller försöka driva igenom sin rätt samtidigt som den då i så fall skulle liksom blotta sig själv och visa här är jag har ingen legal rätt att vara i det här landet. Så att på ett vis skulle man kunna förstå vad man tänker när man säger att det är tandlös. Att ha personen verkligen en reell möjlighet, en praktisk möjlighet. Teoretiskt ja, men har en praktisk möjlighet att ta tillvara sina rättigheter om den nu inte skulle få det beviljat.
Sen är det är inte bara det här med att beviljandet, utan det är ju faktiskt så att väldigt många av de här så kallade papperslösa som man kallar dem vågar ju inte ta sig till skolan, de vågar inte ta sig till sjukhuset för att de kan plockas av polisen på vägen, och det är det som är det största problemet, särskilt i Stockholm som har varit med hela den här omdebatterade REVA-projektet. Jag menar, vi har ju haft njursjuka som är i behov av dialys 3-4 gånger i veckan. Det är ganska mycket att du ska sätta dig på en tunnelbana, kanske inte har råd till ett SL-kort och då behöver du planka, och det är oftast det som händer när man plockar papperslösa. Så att när det gäller skolan så är det många föräldrar som inte vågar sätta sina barn i skolorna för att de tänker att då kanske de kommer plocka barnen och då måste jag också in liksom. Men jag har faktiskt aldrig varit med om föräldrar som inte vågar sätta sina barn i skolor. Och jag måste säga att jag imponeras oerhört mycket av väldigt, väldigt många lärare och rektorer som ser förbi det här med liksom, om de har rätt eller inte att vara där. Utan
civilkurage.
Väldigt mycket, väldigt mycket. Vi har hört historier som är fantastiska. Hur man liksom ställer upp för barn och familjer och sådär, sjuka och allt.
Ni har skrivit en del på bloggen också om att ni bidragit till visst prejudikatbildande. Kan ni berätta mer om det, eller vilka principiellt viktiga fall har ni fått vara med och påverka, tycker ni?
Ja, det brukar ju vara en kamp mot Migrationsverket oftast. Det fallet som jag tänker på nu handlar egentligen om de här nya alltså anknytningsreglerna som kom. Och då var det ju så att man har ändrat lite grann där, att om man har varit i Sverige under 3 år till exempel så måste man ha ett arbete, man måste ha en bostad och man måste ha massa saker för att kunna få hit sin fru eller man eller sambo och så här. Och det ställer ju till det för väldigt många, för att det är inte så lätt att komma ut på arbetsmarknaden när man har bott här i 2 år liksom. Eller få ett förstahandskontrakt i centrala Stockholm. Vem gör det? Vi har ju alla kämpat oss 10 år in liksom, och gått igenom våra andra hand- och tredjehandskontrakt i 100 år. Liksom. Så att det där tänkte vi väldigt mycket på, och det kom ju in ganska mycket fall där folk inte fick, de fick avslag liksom. Så då såg man på det att då får de ju liksom tills de skaffar jobb eller bo här väldigt länge. Det blir väldigt skevt, så det var ett ärende som vi drev upp. hela vägen. Och vi fick ju, ja, det var ju för sig inte vi som drog upp det, utan vi överklagade till Migrationsdomstolen och så vann vi där. Och Migrationsverket överklagade och fick PT och så vann vi i kammarrätten också. Och då handlade det om en person som hade ett andrahandsboende. Och där så tog vi upp hela den här bostadsbristen och liksom arbetsmarknaden som finns i Sverige och i Stockholm. Och det köpte i kammarrätten. Så det var roligt. Så men då gud, fick de rätt efter ett halvt år.
Ja men det finns ju folk som har bott i Stockholm hur länge som helst. Att få tag på förstahandskontrakt är ju omöjligt i det här fallet. Jag menar att ha ett andrahandskontrakt där du ändå har möjlighet till förlängning, det är ju guld.
Mm. Om man dessutom inte har en svensk bakgrund. Alltså det finns ju massa grejer där bakomliggande som också påverkar bedömningen om man ens kan få ett förstahandskontrakt idag.
Mm. Ja, speciellt liksom i Stockholm där det finns oerhört långa kötider. Så att du måste liksom ha stått sedan dagen du föddes nästan. Men det är väldigt höga, väldigt långa kötider helt enkelt.
Ja, och alla har inte råd. Alltså det vill ingen som har råd att köpa, kassa upp en bostadsrätt liksom. Så att jag menar, ja, men just migrationsrättsliga frågor, det är sådana som vi försöker oftast dra upp. Men det är nästan omöjligt att få PT faktiskt. För att Migrationsöverdomstolen, prioriterar inte migrationsrättsliga frågor. Det man avslår, även om man kan tycka att det finns väldigt mycket substans i vissa ärenden, så får man inte upp allting.
Men det ser ju, PT-grunden ser annorlunda ut om man jämför med som HD. Man har ju bara två PT-grunder i migrationsöverdomstolen, så att det finns ju ett begränsat antal fall man kan överhuvudtaget ta upp där. Så att man kan ju själv känna att ja, men gud, det här är en felaktig bedömning. Men riktigt, jag menar, hamnar inte in under någon av de två PT-grunderna, så blir det väldigt svårt att få upp det till Migrationsöverdomstolen, till skillnad från HD där man har liksom, man har tre PT-grunder. Så att det varierar lite av den anledningen också.
Det har ju i veckan varit en hel del diskussioner kring den här hovrättens friande dom av sex pojkar som tidigare dömts av tingsrätten för våldtäkt mot en 15-årig flicka. Och ni arbetar ju delvis som målsägande biträden och har en del erfarenhet av arbetet med brottmål och i domstolen. Vad är era tankar kring den här hovrättsdomen?
Ja, saken är den att jag beställde faktiskt domen. Jag har inte läst den än. Den är 100 sidor lång och den finns på min mail. Och tanken är att jag har tänkt att läsa hovrättens bedömning för att se hur man har kommit fram till det här. Jag menar, som kvinna pratar vi nu. Som kvinna och ung och chockhud och empati fortfarande, så är det förstås helt uppåt väggarna. I Indien så fick ju de dödsstraff. Jag menar, om vi nu ska prata om u-land, vad är det som händer? Men, som jurist, så är det ju så här, jag tror inte att de har säkert gjort en bedömning ur ett bevisläge och hur lagstiftningen ser ut. Och då är det ju någonting fel på lagstiftningen, då är det någonting som inte hänger med verkligheten, skulle jag vilja säga.
Ja, som jurist så kanske man är inte lika snabb att gå in och kritisera, till skillnad från om man sitter vid frukostbordet och läser tidningen och blir jätteupprörd. Men det är också för att som jurist så har man också ett ansvar att se, men hur ser det ut på båda sidorna? Alltså det är ju inte bara en sida som ska presenteras, utan det är båda sidor, och det domstolen har. De har båda sidor att ta hänsyn till.
Ja, det är klart att det här är sådana fall som väcker mycket känslor. Och all de här mediala och sociala medier och så, hur liksom, som har varit nu, det är ju oftast inte jurister som talar. Det är ju, jag menar, alltså, hade jag varit bara journalist hade jag ju hakat på liksom. Men det är ju så, man måste ju gå in och titta hur bedömningen har sett ut.
När man gör den här bedömningen som domstol, så finns det ju kanske en del utrymme för den här subjektiva bedömningen. Är det någonting som ni själva har liksom funderat någonting över när ni har varit i rätten?
Ja, men absolut. Alltså,
det är en svår fråga, men ja. Det är ju människor som sitter och dömer. Och även om du är en oerhört skicklig jurist och sitter som rådman och dömer, så självklart så ska ju inte ens egna åsikter och egna fördomar och så vidare spelar en roll. Men någonstans så tror jag att man liksom inte, i vart fall när man tittar på vad är normalt och vad är inte normalt, så tror jag att många gånger kan vara, nu vet jag inte om det är så här, men rent generellt att det kan vara svårt att släppa helt alltså sina egna fördomar och sin egen liksom inställning i det hela. Men jag tänkte på en annan sak just när du sa om bevisning. många utgår från att ja, men juridiken är den, alltså juridiken är rättvis, rättvisan kommer komma fram. Då har man nog inte riktigt förstått juridiken, för att det handlar om att du må ha rätt i någons ögon, men du måste kunna bevisa att du har rätt. Och även om du vet att du har rätt men inte kan bevisa det, så kommer du inte, så finns det en väldigt stor risk att du inte kommer få rätt. Och den är väldigt viktig, och där tror jag många hjärtan går i kras under utbildningen, att man känner så här, nu ska jag kämpa för de svaga, och så bara, men de svaga kanske inte har bevisning, då kommer jag förlora. Vad händer nu?
Vi börjar närma oss slutet på vårt jätteintressanta samtal med er. Men vi tänkte höra två saker innan vi lämnar er. Dels hur ni ser på er framtid nu och vilka era drömmar är nu. Och vad är nästa steg för er?
Ja, alltså idag är vi tre på byrån. Och vi jobbar med migrationsrätten, vi jobbar med familjerätten och vi jobbar med brottmål som målsägande biträden. Och vår framtidsplan är att menar, inte bara att bli stabilare och mer etablerad, men också att växa. Växa stabilt, växa på ett bra sätt. Sen vad som inkluderas i växande, det håller vi oss för oss själva. Men att för det är ju så, både jag och Nadja, vi som är både bra och dåligt, vi vill väldigt mycket. Och är man personer som vill väldigt mycket, är det väldigt svårt att stå still. Det är klart att man uppskattar det man har, men man har svårare att nöja sig och bara, men nu är det bra.
Nej, men så är det ju, och det är precis som man ofta säger, vi har en ambition att växa, men behålla kärnan och värmen och hjärtat, och vi vill ha en byrå med mångfald som representerar Sverige. Vi vill kunna få alla våra klienter att känna att här är de hemma, här är de omhändertagna, här får de kvalitet. Sen så vill vi väl också så småningom går internationellt, men det pratar vi inte så mycket om just nu.
Sist, men inte minst, så vill vi höra lite om ni har några tips från hjärtat till oss unga jurister som är i utbildningen, som kanske känner en längtan efter praktik, yrkesliv eller bara lite tappade. Vad skulle ni vilja säga till oss?
Alltså juristutbildningen, så fantastisk som den kan vara, är ju väldigt, väldigt teoretisk. Att arbeta som jurist är väldigt, väldigt mycket praktiskt. Om jag skulle gå om hela min bana igen, så skulle jag faktiskt från första dagen, även om det innebär att jag ska hantera sopor, det spelar ingen roll, jag skulle försöka ta mig någonstans på en byrå. Praktisk erfarenhet. Det är mycket möjligt att jag liksom första 2-3 år inte kommer få se skymten av en handling. Men bara vad i miljön? Alltså, var är det jag ska hamna efter utbildningen? Dels för att få en inblick i vad är det för någonting som jag kämpar för. Det kan sporra en många gånger om man tycker, men här vill jag vara. Så att man blir som mer sporrad. Men jag kommer ihåg, jag var 19-20 när vi började läsa om pantbrev. Jag hade ingen aning vilket brev kommer posten, hur ser den ut, ska jag panta den? Alltså det är väldigt teoretiskt, och ju yngre man är, desto mindre livserfarenhet har man, och desto svårare blir det att relatera till det. Men försöker man komma ut och få liksom praktiskt inblick, så det underlättar. Jag tror att det kan sporra en, det kan underlätta förståelsen. För idag till exempel, får vi in ett ärende vid en fråga som vi behöver sätta oss in på, alltså man läser med hull och hår. Medan under utbildningen så läser man till en tenta. Skulle man sätta in ett extra liksom incitament i det hela, att ja, men, och det här vill jag verkligen veta, jag behöver veta det här. Du studerar med en helt annan passion än för att få ett AB, som för många kan vara väldigt viktigt i sig, men du har någonting extra. Det är ungefär som att läsa en bok som man tycker är jätteintressant, man kan ju läsa ut den på en dag. Men en bok som är lite sisådär kan man dras med liksom i flera veckor.
Jag skulle vilja säga, jag ångrar ingenting under min period faktiskt. Jag skulle vilja säga att ni ska ut och resa så mycket som ni bara kan. Ni ska göra de konstigaste, galnaste resorna. Inte de här på ett fint hotell med ett fint bolag ni flyger. Nej, nej. Ni ska sätta er på de sunkigaste vandrarhemmen. Ni ska göra de där resorna. För de resorna, de lever med en väldigt länge. Ni träffar fantastiska människor på vägen. Och jag skulle också vilja säga att prova på alla möjliga jobb. Det är inte bara byråjobb som gör er duktiga jurister så småningom. Jag har haft alla jobb man kan ha. Jag har städat, jag har jobbat på äldreboenden, jag har serverat, jag har jobbat på bar, så vidare och så vidare. Allt det där är ju erfarenhet som man har med sig. För när man träffar någon i senare livet som jurist som har gjort det här yrket, så vet ni vad de pratar om. Det är inte bara flashigt i livet, utan man ska prova det mesta som man kan. Det här ska man göra de första 3,5 åren. Efter 3,5 år ska man försöka in på en byrå och sopa vad som helst, men på en byrå. Studier är inte allt, absolut inte. Det är livets hårda skola, säger jag, är mycket, mycket mer givande och värt än bara teoretiska saker. För där lär man sig social kompetens, man lär sig att hantera människor, man lär sig oerhört mycket som ingen lärare kan lära en. Sen så för guds skull, såklart, fixar ni bra betyg så är det bra också, om ni pallar. Men det är inte hela världen. Det viktigaste är att man har gjort mycket i sitt liv, det viktigaste är att man har engagerat sig i olika organisationer, man har kanske lärt sig ett språk extra, men man har ju gjort saker. Det tittar vi på när vi...
Lev livet.
Ja, lev livet, för man får aldrig tillbaka sin ungdom på det sättet. Och att bara titta tillbaka på sin ungdom, och det enda man minns är bara hur jag satt och pluggade 8-5 varenda dag. Det är inte det som gör en varm om hjärtat faktiskt.
Tack så jättemycket verkligen. Det här var fantastiskt trevligt att få komma och få höra er berättelse.
Tack verkligen.